Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans, välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 103. Mitt namn är Maria Selander, med mig som alltid min bästa kollega Ingrid Karlqvist.
Ja, där är jag och här är du.
Här är vi. Ja. Du, idag så har vi en lite halvkryptisk huvudrubrik, nämligen Vem tar vem? Vad menar vi med det?
Jo, om man tittar på Daniels fina bild här. Jag sa till honom 8 partiledare, men eftersom de är ju 9 om man räknar att Miljöpartiet har 2 språkrör. Så han slängde in allihop. Och då är ju den stora frågan nu, vem tar vem för att kunna vinna valet nästa år? Och vi har fått en hel del besked de senaste veckan, 10 dagarna, någonting sånt där som vi tänkte bena idag.
Jag gillar att Daniel har gjort alla den här gamla sunkiga tävlingen som fanns i TV3. Ja. Kommer du ihåg det? Vem
ja,
tar vem?
Jajamän! Det var säkert den jag tänkte på när jag klurade ut rubriken.
Vi har fått oss en polsk uppläxning.
Ja! Det är ju den väldigt skojige Dominik Tarczyński som vi ju lärde känna, kan man säga, i och med skogsbränderna i Sverige för några år sedan. Vad är det? 3 år sedan eller någonting?
Det var väl inte nu i somras. Var det sommaren innan det? Ja, vi får låta det vara
osagt. Ja, vi låter det vara osagt. De stora skogsbränderna. Och då gjorde han ju sig känd när de skickade en massa polska brandmän hit. Och han var rätt så tuff redan då mot den svenska regeringen. Och så minns vi också honom från en intervju med kvinnan som också intervjuade Jordan Peterson, någon brittisk reporter. När hon frågade honom: hur många muslimska invandrare ska ni ta? Han sa, zero. Zero.
Ja, precis. Hon heter väl Kathy någonting.
Ja, Kathy låter bekant.
Ja, vi får kolla upp det i någon paus om vad hon heter. Jag gillar inte att hänga trådar i luften så. Nej. Utan att vi har koll. Nya frihetsmarscher kommer det att bli i helgen.
Ja, jättespännande. Mm. Det här är alltså över hela västvärlden så ska det på lördag klockan 13 ske demonstrationer i Sverige, i England, Irland, Skottland, USA, Polen, Lettland, Litauen. Ja, överallt kan man säga.
Kathy Newman, där fick vi in dig också. Tack.
Tack.
Mitt tvångssinne mår inte bra av sånt där. Du, om vi ska hinna med allt spännande vi har idag så tycker jag att vi kör igång med en gång. Och då kastar vi oss på nyheten att Esbjörn, ni vet, som han ju tydligen är känd som då i hela Sverige, Esbjörn Bolin som han ju faktiskt heter, som ligger i tvist om en fastighet med Ebba Busch, han står nu utan juridiskt ombud, hastigt och för honom antagligen ganska olustigt.
Ja, alltså, och väldigt olustigt för Ebba också, tror jag, därför att meningen är ju att han ska komma in med sitt svar om 2 veckor. Alltså han ska förklara då varför han anser att det här kontraktet inte ska gälla. Men nu är det så att Johan Binninge som var Esbjörns juridiska ombud, han hoppade av för han ansåg att nu när det pågår en förundersökning mot Ebba om förtal mot just Johan Binninge så tyckte väl inte han att han då kunde representera och vara motpart då till Ebba. Och så han bara skrev något pressmeddelande att ja, nu har jag hoppat av, men han har en ny advokat och han heter si och så. Men då har Aftonbladet ringt upp den här si och så.
Josef Kristensson som han heter.
Ja. Just det. Och han säger så här att det stämmer inte. Jag blev upprörd av att det här sprider sig. Att åta sig ett sådant uppdrag är inget som sker i en handvändning. Alltså han måste ju läsa in sig på målet och han har alltså inte ens accepterat att ta målet.
Väldigt märkligt alltihop.
Ja, man kan ju säga att kanske är det så att Johan Binninge har förstört Esbjörns chanser, vilket jag i så fall tycker är bra, därför att jag tycker att det här är en soppa och man kan inte ångra sig när man väl har skrivit under ett kontrakt. Men om han nu inte får någon advokat och inte kan svara inom 2 veckor, vad händer då?
Vi får väl förutsätta att någon jurist kommer att dyka upp och anmäla sitt intresse. Det är ju ändå så att ett sånt här högprofilmål kan vara attraktivt även om det är, jag vet inte hur det ser ut, det juridiska läget för Esbjörn Bolin, om han har någon chans eller ej. Men hur som helst så kan ju vara ett attraktivt mål för att synas som advokat.
Ja. Ja, så är det ju. Men det är ju inte helt säkert att man vill göra sig ovän med Sveriges blivande justitieminister, kanske? Det bara hittade jag på. Men...
Ja, till exempel. Jag menar, KD har väl tryckt mycket på, du vet, sociala bit, sjukvård och allting sånt här. Men socialminister verkar ju mesigt för Ebba.
Ja, det är det jag tänker. Att varför inte justitieminister? För hon är ju också, som vi ska höra lite senare i programmet, väldigt intresserad av det här med lag och ordning.
Det ska vi göra, men nu kastar vi oss över den här polska uppläxningen. Kan du berätta, Ingrid, bakgrunden till det här lilla klippet med Dominik Tarczyński som vi ska titta på?
Ja, det är för, han är alltså nu EU-parlamentariker för Polen och han har tidigare suttit i den polska riksdagen för då det styrande partiet Lag och rättvisa. Och jag har inte lyckats hitta början på klippet så jag vet inte vad det är som får honom att gå upp och prata på engelska dessutom. Det har ju också Charlie Weimers gjort. Jag gissar att det är när de vill att det ska gå viralt.
Ja, för det vet, men du kan nämna det, Inger, att folk kanske inte vet det, att det babblas på respektive lands språk i parlamentet av någon fullständigt obegriplig anledning. Jag kan tänka mig att det är Tyskland och Frankrike som har varit drivande bakom det, för de vill ju helst prata sina egna språk. Men det är, och så simultantolkas det då visserligen, men det är ändå väldigt, det blir ju...
Det blir lite konstigt och samtidigt är det ju så att de som inte är jätteduktiga på engelska ska ju ändå kunna uttrycka sig då med, alltså... De ska inte behöva gå ner på lätt engelska för det är det enda de behärskar. De måste kunna uttrycka sig korrekt och det gör man ju bäst på sitt eget språk.
Jo, det har du.
Men hur som helst så pratar han engelska här och han uppenbarligen har Polen fått kritik av de här Brysselbyråkraterna, Brysselpolitikerna. Och då går han upp i talarstolen och dänger till dem.
Thank you, Madam President. Obviously, this mechanism is just a political tool, so I'm not going to get into it because everyone knows that this is a political tool. It has nothing to do with the rule of law. So I'd like to give you a message from the majority of Polish people. The message is very clear. It has been out loud 7 times in a row. Polish nation rejected your ideas. Polish nation rejected your ideas of leftism. So you have lost 7 times. Mr. Biedron would confirm you have lost. Polish society rejected you 7 times. So to let you know, Poland is number 1 with unemployment. Poland is number 3 with management for women. And Poland is number 1, Eurostat, it's your data, not ours, is number 1 as the safest place in Europe. So before you're going to judge, just before you're going to point us with your finger, maybe you should think about Sweden and the rapes on women by illegal migrants. Maybe you should focus on Germany, which is number 1 with all these crimes coming over from illegal migrants instead of Poland. This is real. This is real democracy. And this is not our data. This is Eurostat. Thank you.
Det var väl ord och inga visor. Och det är ju fantastiskt roligt det här som, alltså jag vet inte vad han säger med 7 gånger har det polska folket sagt nej till er? Jag vet inte vad det handlar om. Någon av våra många, tror jag, polsktalande lyssnare kan väl förklara för oss vad det handlar om. Men det intressanta är ju det han säger efter en stund. Polen enligt Eurostat, alltså det är EUs egen statistikorganisation, så det är ingenting han står och hittar på. Polen är nummer ett när det gäller arbetslöshet, alltså lägsta arbetslösheten. Var det inte ett land någonstans i norr som skulle ha Europas lägsta arbetslöshet 2020, eller hur var det? Sverige ligger ju jättedåligt till, men Polen är alltså, de har lägst arbetslöshet i hela EU. De ligger på tredje plats när det gäller, du trodde att det var
kvinnliga chefer, översätter han, eller översätter jag det han säger, women management någonting. Så tolkar jag det.
Ja, och Polen är det absolut säkraste landet i hela EU. Alltså fattigt hur bra detta är, och att han läxar upp dem och att han säger det. Tänk på det nästa gång Stefan Löfven eller någon av hans andra skitministrar står och gnäller på Polen för att de inte är demokratiska nog och för att de är ditt och datt och de har hemska lagar. Men de har den lägsta kriminaliteten och de har den lägsta arbetslösheten.
Ja, precis. Och det får man ju höra dagligen, en massa gnäll om Polen och Ungern. Och hur de bara öser skit över de här länderna som då har... Det de har gjort är att de har lyssnat på sin egen befolkning och satt den i första rummet. Det är ju det vad som har hänt.
Ja, och sen är det ju naturligtvis så här, vi har ju sagt det innan, att det är ju en sån bizarr sak att vi har någonting nu att tacka den europeiska kommunismen för. För just på grund av att de här länderna bakom järnridån fick känna på vad alltså kommunism innebär. De går inte på, de är vaccinerade för tid och evighet. Kanske inte om 100 år, men i alla fall nu. För de har ju själva varit med om det, eller åtminstone deras föräldrar.
Precis, och de har antagligen också blivit tuffare i största allmänhet med tanke på alla umbäranden som människor i de här länderna och deras, jag menar, är man i, jag vet inte hur gammal Dominik Tarsinski är, men jag kan ju tänka mig att han har föräldrar som var med under andra världskriget.
Ja, alltså han är ju inte mer än i 40-årsåldern.
Okej. Ja, men hur som helst, man har ändå ofta levande släktingar som har kunnat berätta och sådär, va? Och både Ungern och Polen, ja, det vet vi ju hur kul det antagligen var där under andra världskriget och sen under kommunismen, och nu har de äntligen hittat sin frihet och sitt självstyre. Och jag tror också att det handlar om folkkynne faktiskt, Ingrid. För om jag tänker på alla ungrar och polacker jag känner, så är de rätt så riviga människor. Alltså det är inga, man håller inte på och gidrar. De är inte så mesiga som svenskar, de har ett annat kynne.
Absolut har de det. Plus att de har som sagt upplevt både krig och diktatur, vilket inte svenskarna har gjort.
Och det är ju intressant då att han dänger till med Sverige här då. Kolla på Sverige som ni ju gillar så mycket, underförstått då, och som gör allting rätt. Där kvinnor blir våldtagna i parti och minut. Men hur är det nu med det egentligen, Inger? Är det i själva verket fake news? I veckan kunde vi ju läsa att Stina Holmberg, forskningsråd på Brå, tror att kvinnor har högre benägenhet att anmäla en våldtäkt om gärningsmannen är invandrare, och där i ligger förklaringen till att statistiken ser ut som den gör.
Ja, så vanligt är det svenskarnas rasism som är skulden till detta. Och alltså hur en människa som jobbar med forskning på Brottsförebyggande rådet kan stå och påstå någonting så här idiotiskt. Alltså jag blev väldigt provocerad. Problemet är att det här fungerar på en del människor. Gud vad skönt, det är inte invandrarna det är fel på, den slags invandring vi har haft de senaste 20 åren. Utan det är, det är rasistiska svenska kvinnor. Om det är Kalle som, du vet, hoppar på dem i något buskav, då anmäler de inte. Men om det är Mohammed, då anmäler de. Istället, alltså vi vet ju att invandrare är grovt överrepresenterade när det gäller överfallsvåldtäkter. Och det är ju framför allt den typen av våldtäkter som kvinnor anmäler. Alltså jag menar samtyckeslag och allt sånt, MeToo och det. Men det är ju den typen av våldtäkter som man i mycket större utsträckning anmäler än om ens egen pojkvän gör det eller en date rape och så, där kan man tänka sig att man är försiktig, att man tänker nej, det är inte värt besväret.
Mm. Du och jag plockade ju ut våldtäktsstatistik 2010 redan och blev fullständigt chockerade. Ja. Vi tog ut alla våldtäktsanmälningar som vi hade aldrig fått ut det idag. De var tveksamma redan då, men vi lyckades prångla ut och jag fick skriva på något papper att vi inte skulle säga med sekretess och så. Så då kan man säga alla namn och sådär på de inblandade och... anledningen till att vi plockade ut statistiken var ju att vi trodde att det fanns många falska anmälningar, men vi fick ju snabbt klart för oss när vi läste anmälningarna och gick igenom dem ganska noggrant och kategoriserade och sådär. Det var meningen att det skulle publiceras i en tidning som inte finns längre. Vi fick ju klart för oss att alltså det var en chockerande övervikt av människor från MENA länder och i någon mån alltså typ Jugoslavien där någonstans liksom vad de har för bakgrund kanske vi inte ska gå djupare in på, men
det som ju var, alltså det är precis som du säger att vi, det var ju då när jag tror det var Amnesty som hade gått ut med att Sverige var det värsta våldtäktslandet i världen och vi kunde bara inte tro att detta var sant utan vi tänkte här döljer sig något mystiskt i detta. Kan det vara så att en väldig massa svenska kvinnor falskanmäler? Det visste vi ju att det förekommer. Men kunde det göra att statistiken blev helt tokig? Så det var den hypotesen vi hade när vi gick in och tittade. Och så liksom sa vi, så la vi flera högar då. Det var överfallsvåldtäkter, det var date rape plus äktenskap tror jag var samma där. Och sen var det också den här eventuellt falska. Då minns jag att det var en rätt ung tjej som sa: ja, igår hade jag sex med Mohammed och Ahmed, men idag har jag ångrat mig så jag vill anmäla dem för våldtäkt. Alltså det fanns sådana, men de var väldigt få.
Om jag minns det rätt så var det alltså typ 350 anmälningar eller någonting under ett år då i Malmö. För vi är försvinnande lite mot vad det är nu antagligen då, va? 2010, det är 11 år sedan. Men säg att det låg där, kan det lägga till någonstans Ingrid, 350-400 anmälningar på ett år. Och av dessa hundratals anmälningar så gjorde du och jag bedömningen att det var bara kanske på sin höjd 2-3 stycken som var tveksamma. Alltså,
ja, som man åtminstone kunde se var alltså klart falska. Sen kan det ju ha funnits andra, men de som stack ut verkligen så här, nej det här är ju bara dumheter.
Och så började vi ju då och sortera på namnen, alltså utländska namn också. Och den där högen med svenska misstänkta, för det var ju en del fall där det inte fanns någon misstänkt såklart.
Men så, då fanns det ofta ett signalement.
Ja. Högen med misstänkta svenska förövare var så här alltså, och högen med misstänkta utländska, och det, kom ihåg, detta var innan Ingrid och jag hade blivit fascister. Så vi var bara satt och gapade och så vi har ju sett med egna ögon, och då redan för 10 år sedan, hur det såg ut. Och att hon nu då sitter och säger en sån här idiotgrej, när det är fullständigt, var en som har med en hjärna att tänka med förstår ju att är det någonstans mörkertalet finns så är det i relationer, inomhusvåldtäkter och samband med fester och liknande. Då kanske man är mer benägen att tänka att ja, men det var nog kanske mitt fel och det var dumt och man skäms och det är en kompis och det är hitan och ditan. Men att kvinnor inte skulle liksom anmäla att man blir påhoppad i en buske utomhus, det är bara ren lögn. Och det är att hon sitter då på den myndighet som ansvarar för att sköta all den här statistiken i Sverige.
Ja, men det är ju så, det är ju det som är det stora problemet. Det sitter aktivister, det sitter människor där som vill att den socialdemokratiska regeringen ska sitta kvar. Och då måste man pumpa ut det budskap regeringen vill ha. Och jag menar, det här blir till och med uppmärksammat i Jihad Watch, den här stora sajten med... där Richard Spencer skriver, och han är helt förvånad, för att uttrycka det milt.
Ja, precis. Många gånger så blir folk så chockade när de hör om hur det är ställt i Sverige att de har svårt att tro på det först. Vi har ju haft det problemet ibland när vi har haft med utländska redaktörer och så, att de har varit så, men ni måste ha missuppfattat detta, så här kan det inte vara, du vet.
Ja. Så här kan väl inte er statsminister uttrycka sig? Jo, exakt så uttrycker han sig.
Eller hur, eller hur. Jaha, något mer att säga i detta blocket innan vi går vidare till corona-eländet. Det finns en anledning, ska ni veta, till att vi inte har ordet corona i rubriken. Mm. Däremot så drar vi oss inte för att prata om det. Det är nämligen så att YouTube har lite dille på att censurera ner klipp där corona finns i rubriken. Och de lägger upp en massa tramsiga varningsskyltar och annat, och det vill vi undvika.
Ja, och då vill jag bara börja och sammanfatta detta med att de senaste veckorna har fler och fler läkare, forskare och folk som kan de här sakerna, som inte bara är tyckare utan som verkligen har den medicinska och forskningsmässiga kompetensen, gått ut och varnat för, och till och med säger, kalla dem inte vacciner. Det är inte vacciner. Det kallar det sprutorna. Därför att det som skjuts in i dig med mRNA-teknik eller med någon DNA-variant på teknik är inte vacciner.
Nej, vacciner är ju, som ni alla vet, avdöda virus. Som man, det är liksom den tekniken. Och det här är ett helt annat djur, om man säger så. Och vi såg en intervju, mycket intressant intervju med Dr. Sherry Tenpenny hos Alex Jones. Och vi ska visa ett litet klipp därifrån. Se gärna hela klippet hos Alex, för det var en rasande intressant intervju där Dr. Tenpenny bland annat förklarar pedagogiskt mer ingående exakt hur de här mRNA-vaccinen fungerar, eller mRNA-sprutorna. Men det vi ska säga nu, det är Dr. Tenpennys tagning på dödstalen som eventuellt kan bli framöver av de här sprutorna.
I mean, we've seen so many reports now of thousands of people, you know, VAERS as of February the 18th, the VAERS report has over 1,000 reported deaths. We know that that's about 10% of reports, so add 2 zeros to that. It could be anywhere from 10,000 to 100,000 deaths. We've had over 19,000 reported adverse events. Add a zero or two behind that. It could be anywhere from 190,000 to 1.9 million adverse events. And that's as of February the 18th. We started this on December the 10th. So in a little over 2 months, we have documented evidence of reports of people that have died. That may be tens of thousands of more people. We know what's happening all over Europe. We know the lawsuits that are being filed to try to stop this. And quite frankly, Alex, the FDA and the CDC have violated 3 areas of federal law to be able to authorize this emergency use of this shot at all. First of all, there are other therapies that can be used to treat this infection. Ivermectin, hydroxychloroquine, high-dose vitamin C, zinc, D, all of those things can treat it and prevent it. The second thing is, in order to get an emergency use authorization, the product that you're giving emergency use to without any studies or long-term studies at all has to be safer and less deadly than the infection itself. We know that
the
survival rate on this virus is 99.91%. You got a survival
rate. Only one minute left. DrTimPenny.com. Let me just ask you this really quickly. You said on other shows you did that the deaths early on are one thing. You expect a lot of massive deaths later. What's the time frame on that from your study, just in 30 seconds?
It takes at least 6 weeks from the time you get your injection for the spike antibody to start to develop. So somewhere between 3 months and, quite frankly, 20 years. The immunologist that I've spoken to said over the next 10 years, we're going to see this go on in perpetuity, because it can take anywhere from 2 years to 19 years to get full-blown autoimmune disease. I think we're going to see massive injuries and a lot more deaths start somewhere between 4 and 18 months from now.
Yeah. Det här är så ruggigt. Hon pratar ju då om att det, vi vet. Vi har fått vissa siffror på folk som har dött och som har fått biverkningar. Men hon säger att det är bara 10% som rapporteras. Så lägg till 2 nollor. Det kan vara frågan om miljoner biverkningar och jag vet inte hur många döda, så 100 000 döda eller någonting sånt. Och då tänker jag så här plötsligt, varför är det ingen som sätter upp sidor och räknar döda efter vaccinet? Nota bene, vi räknar inte döda av covid utan döda med covid. Då kan vi väl räkna döda efter sprutan och inte av sprutan.
Ja, men det är ju
vem sätter upp en sån sajt och räknar det över världen dag för dag?
Ja, det blev svårt alltså, men för det de gör är ju nu att, som Astra säger nu då till exempel, apropå de incidenterna som har varit med deras vaccin, att nej, det är ju mer, det är ju lägre incidens på stroke än vad det brukar vara bland de som har tagit vaccinet. Så det är bara total tillfällighet att det är massa människor som har fått stroke. Men det jag tycker är allra otäckast av allt det Dr. Tempel nu säger, det är att det här kommer ju utvecklas över tid, och hon förklarar det i den längre intervjun också, att de här spike-proteinen och alltså de angriper en massa olika saker i kroppen. Det var ju precis som läkaren som du och jag intervjuade var inne på, att det skapar en autoimmun reaktion, och Dr. Tempen är inne på att det finns kanske 10, 15, 20, 30 olika organ i kroppen som kan påverkas av detta. Vi vet inte.
Nej.
Och det gör att alla som tar vaccinet och får biverkningar, får inte alla, men alltså det finns jättemycket olika tänkbara symptom.
Och det tar alltså det tar i alla fall 6 veckor från första sprutan till kroppen börjar producera de här spike-proteinerna. Så hon förväntar sig att om 4-18 månader, det är då de många biverkningarna och dödsfallen kommer att synas. Och detta kan fortsätta i upp till 20 år.
Se hela intervjun, den är kuslig, men den är jäkligt bra och väldigt intressant. Och man ska komma ihåg att Dr. Tempenny har rätt bra på fötter. Hon har liksom läst, hon säger det i intervjun. Allt det jag säger nu kommer från medicinska tidskrifter och alltså dokument som förläkare. Alla har tillgång till detta, alla läkare kan läsa detta. Det är ingenting som är hemligt eller som jag har hittat på eller så liksom, utan det är, men det är ju så inopportunt att prata om det, så att det är klart att de flesta undviker
hon
det.
Hon säger ju också det, att de människorna som har tagit fram de här sprutorna, det är ju inga dumskallar, de vet ju också detta. Så frågan är ju varför de gör det. Och jag vill också tipsa om en intervju med en vaccinexpert som har jobbat hela sitt liv typ med att ta fram vacciner mot olika saker. Han heter Gert van den Bosche. Och vi tog inte ut något klipp därifrån. Han är inte riktigt lika fotogenik som Sherry Tenpenny. Men se gärna den, för att han går ut och han vädjar till hela världen och till sina kollegor och sluta ge de här sprutorna. För vi har ingen aning, det här kan bli en enorm katastrof, betydligt värre än själva viruset. Och som hon också påpekar, Sherry Tempany, att det, du har 99,1% chans att överleva. De allra flesta märker ju inte ens att de blir sjuka. Precis som det brukar vara med olika influenser.
Men Anders Ygeman tycker att covid-19 är ungefär som gula febern, fick förklarat för oss igår kväll.
Ja, jag tittade på Agenda igår och då, alltså det är också, när man då har suttit och tittat på så många läkare och forskare och experter som varnar för sprutorna, tar Agenda upp någonting om det? Nej, problemet är bristen på vaccin och varför har inte Sverige mer vaccin och det kommer att ta jättelång tid och bla 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 bla. Men de hade en sak som var lite liksom ifrågasättande, och det gällde vaccinpass. För det är någon belgisk läkare eller vad han är för någonting nu, som säger att det här är väldigt diskriminerande, därför det finns människor som inte kan ta vaccinet, inte vill ta vaccinet, sprutan, förlåt, vågar ta sprutan. Och då kommer, stövlar då fascisten Anders Ygeman in och förklarar varför det är, vi givetvis ska ha vaccinintyg.
Alla vaccinerade svenskar kommer till sommaren få ett digitalt vaccinationsintyg som kan krävas om man ska ut och flyga till exempel. Och du har öppnat för att de här intygen även då ska kunna användas som i Israel på konserter, kanske restauranger och teater och så vidare. Varför vore det bra enligt dig?
Ja, ytterst är det ju smittspridning som avgör hur fort vi kan öppna upp samhället. Men med den här typen av vaccinationsbevis så kanske vi kan öppna upp en del aktiviteter snabbare än vi annars hade gjort.
Och diskrimineringen då som kritikerna är inne på här, hur löser ni det?
Ja, den belgiska professorn här, han menar ju att problemet hade varit om man hade vaccinbevisen innan folk fick vaccin. Och nu har vi ungefär samma tidsplan för vaccinen som vi har för vaccinbeviset. Så en väldigt stor andel av svenskarna...
Du hörde väl här alldeles nyss, det verkar ju dra ut på tiden med vaccinationerna.
Nu hoppas väl jag att vi ska kunna övervinna de där problemen. För det finns ju saker som talar åt andra hållet också, men... Man får ödmjuk för att vi har inte alla besluten i vår egen hand.
Men hur som helst, det kan komma en situation när inte alla är vaccinerade. Och då vill du att med det här vaccinationsintyget i handen så skulle jag som vaccinerad kunna komma in på en konsert. Men du som inte är vaccinerad av någon anledning får inte komma in. Hur vill du lösa det?
Ja, väljer du att inte vaccinera dig och då att det finns en ökad risk att du sprider en sjukdom som ytterst är dödlig. Det är väl över 13 000 som har dött i covid-19 i Sverige. Mm. Ja, då kommer du inte kunna göra samma saker vid samma tidpunkt.
Fast det kanske inte är så att du har valt. Det kanske är så att du är allergisk. Du kan inte, du är gravid eller du av andra anledningar inte är vaccinerad.
Vi kommer ju att utarbeta riktlinjer för det här. Men jag ser ju framför mig att det är samma regler som exempelvis vi... gula febern eller andra sjukdomar när vi utfärdar vaccinationsbevis eller intyg. Nämligen att du får ett intyg om att du inte kan ta vaccinet om du exempelvis är gravid eller har en allergisk reaktion.
Så då kommer du vara ovaccinerad på de där konserterna i alla fall då?
Ja, i så fall så kanske det rör sig om då. Vad kan det bli? En på 100 000 eller en på 200 000 eller vad det är. Det blir väl något i den stilen.
Tror du? Om du räknar in allergiker och kanske människor som är rädda för vaccin, kanske rädda för biverkningar.
Ja, och då är det ju helt okej att vänta med eller låta bli att ta vaccinen.
Men får
då,
du inte gå på konsert?
Inte förrän vi har dämpat smittspridning så att det inte är säkert. Vi kan ju inte öppna upp någon verksamhet om det inte är säkert. Om vi vet att det inte bidrar till smittspridningen.
Ja,
inte förrän vi har dämpat smittspridningen så att vi vet att det inte är säkert.
Ja. Nej, men alltså det här
varför han pratar så här, Inge? Inte för vi har debatt. Varför pratar han så?
Att det är någon slags sängkammarröst.
Jag vet inte. På mig har det motsatt effekt.
Ja, sannolikt. Alltså. Nej, men alltså, det är ju helt vansinnigt. När nätet är fullt med läkare och professorer och experter som varnar för dessa sprutor. Mm. Då sitter Ygeman och säger att de som inte tar sprutorna, det vill säga som vägrar att utsätta sin kropp för detta experiment som kan leda till en massa hemska saker. Cancer berättade ju även Sherry Tenpenny. Mm. Och det finns också i de här medicinska tidskrifterna. Det är ingenting konstigt. Alla kan ta del av det, som åtminstone de som har medicinsk kunskap. Så ska han tvinga folk som... Ja, för tar du inte vaccinet, då får du inte gå på konsert, du får inte gå på restaurang, du får inte gå på teater, du får inte flyga någonstans. Lille vän,
ja. Det är precis så det han utstrålar, det här dryga, nästan lite skadeglada. Ja. då får inte du vara med och leka med oss.
Mm.
Så här, och förutom alla frågetecknen som finns kring själva sprutorna, som vi nu ska försöka kalla det,
ja.
Så är det ju också så här att det kommer ju mer och mer data på att restriktioner och lockdown inte funkar.
Ja.
Det resulterar bara i att människor mår extremt dåligt, att ekonomier kraschar, att framförallt barn lider väldigt mycket av att inte kunna gå i skolan eller sport och så vidare. Och det pratade vi om redan i fredags, ju, alla de bitarna. Och även Wall Street Journal tagit upp det här, och Jennifer Wegrup, en av våra faktiskt mainstream media favoriter, hon är något så ovanligt som en journalist som faktiskt kan skriva ordentligt, skrev en mycket tänkvärd krönika. Hon bor ju delvis i Italien, eller hon har varit korre där i många år och åker fram och tillbaka och sådär. Hon gjorde i den här krönikan så gjorde hon liksom tankeexperimentet att Sverige hade tillämpat samma lockdown som Italien.
Ja.
Och det var otroligt kuslig läsning. Fruktansvärt kuslig läsning. Alltså, Du får inte gå ut alls efter klockan 10 på kvällen. Du får inte lov att åka någonstans utan att ha intyg. Om du inte har munskydd så får du böter på flera tusen kronor. Det var liksom massa sådana här saker. Och var för sig så är de här delarna, låter de här delarna kanske inte så hemska. Men sammantaget, den klaustrofobiska känslan jag fick av den krönikan var hemsk. Alltså. Ja.
Men kom ihåg, det är inte av godhet som den svenska regeringen har avstått från dessa restriktioner. Det kan Italien göra, för de har gott om poliser och militärer som kan stå och säga åt folk att du har inte munskyddet på dig ordentligt. Och nu får du böter, 4000 kronor eller någonting. Så att vi kan vara i det här läget tacksamma att vi har väldigt få poliser och militärer i Sverige. För annars är jag säker på att vi hade sett samma vansinniga lockdowns. Mm. Och sen vill jag också tipsa om läkaruppropet. Vi pratade ju om dem i fredags, och Nils Littorin, Sven Roman och vilka de nu är. Som, alltså nu kan man själv skriva under det de kräver, att man ska ta bort de här restriktionerna, att man ska skrota planerna på vaccinpass och så vidare. Så att jag har, alltså länken ligger där, så man, jag tycker ni ska skriva under. Jag har gjort det.
Ja, på YouTube hittar ni alla länkarna i videons beskrivning här nedanför mig och Ingrid. Ja, och sen är det ju då det här med frihetsmarscherna. Berätta, vad händer här nu i helgen?
Ja, på lördag den 20 mars klockan 13 så kommer det över hela västvärlden, Europa och USA och Kanada och kanske andra länder också, att genomföras frihetsmarscher. Samma klockslag är det ju inte riktigt, för att det är ju, klockan ett infaller ju vid olika tidpunkter i olika länder så att säga. Men det kommer att bli fantastiskt. Och då så började jag liksom googla frenetiskt på detta när jag fick det klart för mig för ett par timmar sedan. Och lyckades till sist hitta då att det är bland annat, det är i alla fall i Stockholm. Och den här gången är det samling på Norrmalmstorg klockan 13 då. Och sen ska de marschera till Kungsträdgården och, men de vet inte exakt när och så. Men Normans torg klockan 13. Sen är det också Malmö på Gustav Adolfs torg klockan 13 på lördag den 20 mars. Eventuellt kan det finnas någon annan svensk stad, men jag har inte lyckats hitta uppgifter om det. Men ni som vet att det ska vara frihetsmarsch där ni bor eller nära, alltså skriv kommentarer eller mejla oss, och så tar vi upp det igen på fredag såklart. För jag tänker åka till Malmö. Jag tänker vara med där och jag ska ha med mig min hjärtedotter och en vän, och jag förutsätter att du också kommer.
Om jag kan, Ingrid. Det är lite lösa delar i mitt liv som gör att jag ibland har svårt att planera, som du vet. Vi får se. Eventuellt så blir det en Ingrid och Maria manifestation i Malmö. Jag kommer hur som helst, jag är mer i anden.
Ja, om inte annat.
Nu, vi måste ta tag i det här med vem tar vem nu, Ingrid. Det är ju hemskt vad vi babblar som vanligt. Vem tar vem i svensk politik har du skrivit? Vad är det som håller på? Det hela havet stormar?
Inte riktigt hela havet stormar, men man kan lätt få den uppfattningen. Och jag vet att jag pratade för någon vecka sedan om att det var någon statsvetare som hade sagt att ja, fast i Sverige röstar man ju inte på regering. Vi har ju den här representativa demokratin och vi har 8 partier. Och, ja. Så att det är inte så man ska tänka, man ska rösta på det parti. Men så sa jag så att det är också, så kan man ju inte tänka, därför att folk vill ju veta vem som ska styra landet. Det är ju det som är det viktigaste. Men och detta har nu även Peter Santesson skrivit om i Expressen, och han är ju då, vilket opinionsinstitut är det han chefar över?
Så Santesson, det är väl, nu satte de mig på pottan.
Ja, alltså. Är det YouGov? Du kan väl kolla på det, och så berättar jag att han säger så här: regeringsfrågan framställs ibland som ett sidospår som bara lättviktiga journalister fokuserar på. Men ingen fråga är viktigare än vilken regering ett parti kan tänka sig att stötta. Han har ju fullständigt rätt i detta. Jag menar, det var ju så här att de som röstade på Centern och Liberalerna, trodde att de skulle få Ulf Kristersson som statsminister. Nu fick de inte det. Därför att de jökade ihop sig med Stefan Löfven.
Mm.
Och detta har inte drabbat Centerpartiet särskilt dåligt, vilket måste tolkas som att centerpartisterna är mer vänster. Så de har inga problem med det. Och de hatar Sverigedemokraterna. Medan däremot liberalernas väljare är höger. Och det är därför
Är det inte det som är problemet med liberalerna, att de är ett djupt splittrat parti med en höger och en vänsterfalang? Som
jag skulle
båda
säga att väljarna är höger, men politikerna, riksdagsgruppen och så va, de är splittrade. Men det är ju väljarna, de har alltid sett sig som borgerliga väljarna, de har röstat på Folkpartiet som sen blev Liberalerna. Och det är därför Nyamko Sabuni nu ligger nere på 2,8% eller någonting. Så att det är väldigt viktigt vem som tar vem. Och nu har vi just, det är ju nästan som att valrörelsen redan har börjat.
Ja, därför att sossarna har ju kört igång full blast med sin trollfabrik och sina galna uttalanden och så här, va? Så att de, jag vet inte om det är strategi eller om de bara är allmänt desperata. Alltså om de vill de verkligen mala den grejen i, vad är det, 1,5 år till?
Ja, eftersom de för död och pina inte vill tala om sin egen politik. Nu har de gått ut med att de vill ta bort rutavdraget och höja, alltså återinföra fastighetsskatten. Det är inte riktigt några valvinnande frågor, Maria. Därför måste de hålla på med trollfabriken istället.
Ja. Då ska jag bara, då vi ska se ett litet roligt klipp med en satirlåt om Stefan Löfven. Men innan vi gör det ska jag bara snabbt säga att Peter Santesson är, förutom att han är 2 år yngre än vad jag är.
Oj.
Ja, mycket tid. Känns så där. Så är han chef för opinionsanalys på Demoskop.
Demoskop, tack för det, Maria.
Och gift med journalisten Sanna Reimann, för övrigt fick ni del i det där skvallret också.
Mm.
Även hon är mycket bra. Men kolla in det här. Det här är liksom dagens lilla garv som vi unnar oss.
Får jag bara säga att det som gjorde att vi absolut ville visa detta, det är ju att Löfven häromdagen berättade för Sydsvenskan att han vill sitta kvar till 2026. Och då kände vi liksom, nej, vilket mardrömsscenario. Men vi blev genast på bättre humör när vi såg den här lilla nidlåten om Stefan Löfven.
Vi har varit naiva, vänsterdrivna. Nu när Stefan Löfven är här
och polisen de krigar, kriminella går fria. Nu när Stefan Löfven är här.
Bort med patriarkatet, SVT bygger hatet. Men vi vill bara ha mer. Bort med patriarkatet, SVT bygger hatet. Sverige brinner
ner. Ja, Stefan Löfven, han har ett problem att styra ett land som står i lager.
Men alltså, man blir ju glad för, samtidigt som man blir förskräckt.
Det här är alltså Louise Andersson Bodin och Rasmus Gossi, ska vi då nämna. Skitrolig, kolla hela videon på YouTube för allt i världen.
Och det är ju så att Louise Andersson Bodin, hon spelade in den här redan för 4 år sedan. Men så är hon kompis med den här Rasmus Gossi och så tänkte de, vi gör en video så att det blir riktigt kul. Och jag bara tänker så här, har de satt Stefan Löfvens huvud på någon som står och liksom halvdansar? Eller har han faktiskt gjort det vid något tillfälle?
I videon så ser det ju i alla fall ut som att det är Löfven som dansar.
Ja, det gör det.
Göran Persson dansade ju med Mamma Mu eller hur det var. Liksom. Mm. Så politiker gör ju sånt knäppt ibland. Det ser absolut ut som att han står och dansar i något sammanhang. Det är skitroligt. Som sagt, gå in och tumma upp.
Ja.
På Rasmus Gossis YouTube-kanal och hjälpt dem lite, för det var förbaskat kul.
Ja, det var det. Ja, och vem tar nu vem? I de senaste 2 veckorna så har vi fått besked från olika. Vi har fått veta att Annie Lööf tar sossarna. Nu tänker hon inte bara liksom ha gökar. Göka med Stefan Löfven på skånska. utan nu gick hon ut och sa att hon kan tänka sig att regera, att sitta i regering med såväl moderater som socialdemokrater. Men det är ju liksom ingen nyhet att hon kan sitta i en regering med moderater, det har hon ju redan gjort. Så att det nya, det sensationella, det är ju att hon säger att Centerpartiet kan ingå i nästa S-regering.
Från att hon skulle äta upp sin sko hellre än att bli ett stödhjul åt Stefan Löfven, och då var det ändå inte ens tal om att sitta i någon regering. Och när de ingick JÖK:en så var hon ju också väldigt noga med att säga att nej, men de satt inte i regeringen, så de är fortfarande ett oppositionsparti och vad hon nu yrade om, hur man nu kan vara det när man har ingått en uppgörelse, det vet jag inte, men
nej, det är väldigt, väldigt märkligt. Men det här gillar då inte Centerns ungdomsförbund. De har protesterat mot detta och säger att nej, partierna står alldeles för långt ifrån varandra. Det är inte aktuellt för oss i SUF att Centern ska sätta sig i en socialdemokratisk ledd regering, säger deras ordförande då Ida Alterå. Vår politik ligger väldigt långt från deras. Men med sån här kohandel som de sysslade med, som hela JÖK:en går ut på. Alltså det, vi ska höra det när vi lyssnar på Ebba sen, att det är väldigt skillnad på kohandel och kompromisser. För när man kompromissar så har man åtminstone samma vision om vad man vill. Och så, jag vill gå lite längre, du vill gå lite mindre, då möts vi på mitten. Liksom. Men kohandel, JÖK:en är ju ett typexempel på kohandel. Alltså sossarna vill få död och pina, inte ha det som Centerpartiet vill ha, men de spelar liksom med spel. Det kortet lägger jag, det ska in. Jaha, men då ska vi ha in det kortet. Ofta hatar vi. Ja, men vi fick ta det som ni hatade. Ja. Och jag menar, har man någonsin hört talas om en regering som driver en politik som man själv gick till val på att stoppa till varje pris?
Har man någonsin hört talas om en regering eller liksom ett styre i ett land vars enda förenande faktor är hatet mot ett annat parlamentariskt valt parti, alltså demokratiskt valt parti? Det är ju så vansinnigt som man tror att man lever i en mardröm, alltså.
Ja, precis. Och den enda anledningen till att inte folk varje lördag ger sig ut och demonstrerar mot regeringen, det är ju naturligtvis därför att vi har gradvis liksom vans in. Vi är som den där grodan som kokar, som ligger i vattnet, som sakta värms upp och inte fattar när det börjar koka. Men även Göran Greider protesterar mot detta, och han tycker att det bästa vore om både Löfven och Lööf avgick. Ja, det var bara som en liten kul...
Ja, det var en kul grej, och vi ska säga också att den är givetvis låst, den här artikeln. Expressen låser väldigt mycket just nu, alltså. Att hans liksom anledningen, den primära anledningen till att han tycker detta, är att i praktiken är det nog dåligt för Socialdemokraternas valresultat. Alltså det han bryr sig om är inte Sverige som land. Eller folket eller sådär, utan det är hur ska det gå för sossarna liksom, och deras ställning i opinionen. Men ska vi säga någonting om Liberalerna, eller då är vi
färdiga om det? Jo, det måste vi göra. Sen fick vi veta att Nyamko Sabuni och Liberalerna har beslutat sig för att de ska stödja Kristersson. De ska fortsätta med JÖK:en fram till nästa års början, alltså höstbudgeten ska först gå igenom. Sen kommer de att hoppa av, och då är de helt på team Kristersson. Och det finns en rätt intressant artikel i Svenska Dagbladet, jag tror den också ligger bakom betalvägg dock, men jag har fått den på mejl, om de 5 sidbytarna som möjliggjorde svängen, därför att Liberalerna röstade ju ändå för JÖK:en istället för att rösta på Kristersson. Så det var ju ändå intressant. Men LUF, där deras ungdomsförbund, de är i totalt upplösningssystem. Det är fullständigt oacceptabelt att samverka med SD. Och Lena Melin tror att Liberalerna kan spräckas av detta. Jag tror så här. Det här är Liberalernas enda och sista chans att klamra sig kvar i riksdagen. Därför att det finns nog tillräckligt med moderat och KD-väljare, eller framförallt moderater som kan tänka sig att stödrösta på Liberalerna för att de ska över 4%, för då bidrar de till en kraftigare majoritet i riksdagen.
Precis, men inte om de svävar på målet kring vem de tänker stötta. Och
som sagt, att våra miljöpartister eller sossar skulle stödrösta på Liberalerna.
Nej, hardly. Vi konstaterade ju redan i fredagens program då, apropå Richard Jomshofs uttalande som det blev sånt liv om, att han sa att islam var en avskyvärd religion och sådär, och att Kristersson då fördömde och sådär. Men redan i fredags så berättade vi väl det, att han sen var väldigt snabb med att säga att fast vi kan skriva avtal redan nu.
Ja, men det är klart att vi måste skriva ett avtal. Jag menar, ska de stötta vår regering, så det är klart att vi måste ha ett avtal och bara liksom bestämma vad vi är överens om. Och Ebba Busch ska vi nu lyssna på. Hon var i Ekots lördagsintervjun i lördags och hon gav väldigt tydliga besked om olika saker, och vi lyssnar.
Jag förstår att Sverigedemokraternas stöd inte kommer komma gratis. Jag har inte tänkt att ta de väljarna för givet på samma sätt som jag inte tar någon del av det svenska folkets stöd för givet. Men de vill ju se att Sverige går i en annan riktning. Och jag menar att i flera delar så delar vi grundläggande problemformulering och grundläggande riktning på de här stora politiska områdena som också måste påverka en budget.
Men vad är det som är svårt att kompromissa om?
Ja, det kommer vi ju få se. Men jag ser att...
Men du vet ju ungefär vad deras politik går ut på.
Ja, och det är därför jag också med viss tillförsikt kan säga att jag ser goda förutsättningar för att vi ska kunna komma överens om en rättspolitik som lägger mycket större tyngdpunkt vid att ge brottsoffer upprättelse. Och som inte skulle nöja sig med den situationen som vi har idag i Sverige, där kvinnor som utsatts för allvarliga sexuella övergrepp kan riskera att möta sin förövare på gatan därför att svenska fängelser är fulla. Vi måste ha en regering och en budget som är beredd att göra det som krävs för att återupprätta trygghet igen. Och där är jag ganska säker på att det går att få stöd för det hos Sverigedemokraterna.
Så länge de då... vad ska man säga, kräver det här att Sverigedemokraterna inte ska ha något inflytande överhuvudtaget, då är de inte välkomna in i borgerligheten eller i ett samarbete med er.
De är ju per definition ett borgerligt parti, men en KDM-regering kommer ju att behöva förhandla med alla partier i Sveriges riksdag, och för mig är det alltså viktigare att vända, att stå upp för de allra mest utsatta i Sverige. Och jag menar att de har blivit svikna med ledarskapet Löfven. Och det är inte aktuellt för oss att stötta honom igen. Och då är det viktigare för mig att stå upp för de allra mest utsatta och förhandla fram politik med alla partier i Sveriges riksdag än att sätta mig på en hög häst och säga att vissa partier får man inte prata med.
Så i valet mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna väljer du Sverigedemokraterna?
Nej, i valet mellan de två partierna väljer jag de kristdemokratiska principerna.
Rich, ratch, filibum, bum, bum. Ebba väljer de kristdemokratiska principerna och ingenting annat.
Mycket smart svar på en sån här fråga. Har du slutat slå din fru liksom?
Verkligen. Och som ni kanske märkte, så del 1 här handlar ju då om deras förhållningssätt till SD, alltså KD. Och del 2 handlar då om hur de ser på Centerpartiets agerande och vad Ebba Busch tycker om Annie Lööf. Det tror jag inte någon behöver sväva i tvivelsmål om så himla länge.
Nej, däremot så välkomnade hon ju Sabuni och sa ungefär: kom hem, vi börjar om igen, den gamla Barbados-slängan, dingan, så är det. Nej, alltså jag tror att, kommer du ihåg att vi hade ett program där vi hade den här bilden där Ebba och Uffe satt och viskade för sig och Lööf och Jan Björklund. Alltså där man såg ju den sprickan redan då, men vi var snabba på...
De satt och lutade sig liksom de ifrån varandra och mot varandra, alltså de här två paren. Ja, nej, men det är mycket välkommet tydligt besked från Ebba. Som sagt, som vi har sagt länge, så ska vi bara ha med oss Uffe på båten och lite, gärna lite opinion från KD. Jag vet att det är många av våra lyssnare och tittare av våra vänner som tycker att Ebba Busch är en Ebba Bluff. Mm. Och, men alltså jag tror att man måste, och även att som även retar sig på Moderaterna. Mm. Men grejen är ju, hörni, att vi kan inte förlita oss på att SD ska ta 50% av rösterna. Det går inte, utan vi måste liksom ha med de här två
också. Eller att
också.
De tar 40 och att AFS tar 11. Alltså ja. Det är framtiden, absolut. Ja. Men vi måste börja. Rom byggdes inte på en dag. Sveriges bästa chans i valet nästa år, det är att MKD bildar regering och har ett tydligt stöd från Sverigedemokraterna som har varit med och planerat den politik som ska råda under 4 år. Man är överens om vilka budgetsatsningar man ska göra och så vidare. Och sen så hoppas jag också, ber till Gud, att AFS kommer in för att de ska agera blåslampa på Sverigedemokraterna så de inte blir allt för etablissemangs... Feiga.
Ja. Ja, ett litet tecken på att Tuffe Uffe håller på att tuffa till sig är ju att när Stefan Löfven gick ut på Facebook och kräktes en massa kring då ett eventuellt MSD-samarbete, så verkar Kristersson ha genomskådat det ganska omgående och klippte bara Löfven rakt av med orden: Löfven leder en inkompetent och handlingsförlamad regering, tar ansvar för vaccinet, brottsligheten och jobben med mera, med mera. Alltså han skrev ju mer än det, men det var liksom...
Och ett annat tecken var att förra lördagen så hade 3 representanter från vardera MKD och SD författat en debattartikel tillsammans som hade rubriken Stärk stödet till våldtäktsoffer. Och det spelar ingen roll vad det är, men att företrädare för dessa tre partier skriver en gemensam debattartikel. Jag har inte sett detta förr. Jag tror detta är första gången. Mm. Det visar någonting. De har redan accepterat att det finns ett konservativt block. Nu gäller det bara att liksom
både de och den andra sidan har insett det som är ett matematiskt faktum. Mm. Nämligen att det kommer aldrig kunna bli en borgerlig regering i Sverige om utan stöd av Sverigedemokraterna. Nej. Och det är ju väldigt märkligt att det skulle ta så himla lång tid att begripa det. De flesta lågstadieelever hade kunnat räkna ut den ekvationen med eller den här plus och minus där liksom.
Ja, men tyvärr så var ju även Moderaterna och liksom KD också helt just det, jättehemska, de är nazister, så de gick också på det. Det är det, sossarna har ju varit så framgångsrika. Det är ju inte bara väljarna de lyckas lura, det är ju hela riksdagen.
Men att de inte, jag tror ju att sossarna har fattat, alltså det här med just det är rasister och nazister, och det har ju varit strategi sedan länge. Jag tror det var ganska länge sedan ledande sossar verkligen trodde att det var så. Mm. Det är bara strategi och har så varit länge. Och det märkliga är att man får en känsla av att sossarna fattade detta innan borgarna fattade det. Om du är med på hur jag menar.
Ja, ja, definitivt. De har inte trott på det här på länge, utan de bara säger det. Men jag vill också säga en annan sak innan. Vi ska alldeles snart knyta ihop måndagssäcken. Men jag vill också säga att det Annie Lööfs besked visar ju också att hon absolut inte under några omständigheter kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Men därmed Vänsterpartiet, det kanske inte är så farligt. Och det är väldigt intressant. Och det, en annan intressant sak med Vänsterpartiet är att Svenska Dagbladet hade en artikel för någon vecka sedan där alltså, det står så att Nooshi Dadgostars strategi är att Vänsterpartiet ska bli de nya sossarna. Och de har bland annat anställt Sandro Scocco, den gamle sossen, som partiets chefsekonom. Och de har, alltså deras strategi, Vänsterpartiets strategi, det är att manövrera ut sossarna. Alltså att, eller åtminstone bli, ta röster från sossarna.
Om de etniska svenska väljarna då, antar jag, eller? Har de fattat att sossarna är ett liksom islamparti och så vill Vänsterpartiet fånga upp?
Jag vet inte om de har något emot islam, men de inser ju att det finns...
Jag tror inte de har något emot, men att istället för att de väljarna flyr högerut kanske, att fånga upp dem med ett vänsteralternativ.
Precis så tror jag att de har fattat, att sossarna har förlorat enorma mängder till SD därför att man inte vill liksom ha det här islamgrejen. Och då tänker de så här, ja, men om vi går ut så kan vi kan vara de nya sossarna, så kan vi locka tillbaka då. Men det kommer de inte göra, därför att anledningen till att folk har gått från S till SD, det handlar om invandringen. Och Vänsterpartiet vill inget annat med invandringen än vad sossarna vill.
Nej, och Vänsterpartiet har villat bort sig i identitetspolitikträsket, vilket gemen arbetande vanlig svennebanan inte gillar. Så att, det tror jag inte de kommer att lyckas med. Men vi får väl se framöver hur pass pragmatisk Nooshi Dadgostar är. För att som sagt, de gjorde ju faktiskt en uppgörelse här med Moderaterna, Kristdemokraterna. Och SD var väl med, va?
Ja, SD stöttade det i alla fall.
Ja, stöttade det.
Om mer pengar till äldreomsorgen. Ja. Men det kan ju också vara en taktik för att positionera sig. Vi sossarna sviker de äldre, men Vänsterpartiet drog. Och till och med när vi måste ta stöd av M och SD och KD.
Så gör vi det. Kan vara smart, kan vara smart. Det är... Du, Ingrid. Dags att knyta ihop måndagssäcken, som sagt.
Det är hög tid att knyta ihop det.
Vad vill vi lämna lyssnare och tittare med för budskap?
Ja, då vill vi ju då säga till er att om ni gillar det ni såg, om ni uppskattade det och tyckte det var kul och intressant och lärorikt och kanske lite smått och gott sådär, då får ni ju mycket gärna stötta oss. Vi gör ju det här tillsammans med er. Vi levererar och ni skickar små gåvor till oss. Och ni går in på vår hemsida ingridomaria.se. Där finns swishnummer, bankgironummer, där finns donorboxen. Bli gärna månadsgivare. Och för er som vill skänka lite mindre belopp så har vi Media Link.
Jag så, och besök gärna våra sponsorer som ju också finns på sidan.
Ja.
Ha nu en underbar vecka alla, så ses och hörs vi igen på fredag.
Och Gud välsigne er.
Hej då. Hej.